roligt för oss i hembygdsföreningen när vi ordnar någonting här. Det möter alltid upp så många. Det gläder oss, särskilt oss i styrelsen. Varmt välkomna allihop. Det ska bli en trevlig kväll, hoppas vi. Det att vi hade en träff i Fornhemmet för de som hade jobbat i Bomtorpet och i Fornhemmet i sommar. Det hade vi nu fram på höstkanten, och då kom Svea och Sven Olsson med och berättade om gamla minnen från Bjärka-Säby. Och då tyckte vi att det var rätt roligt om vi kunde förmedla det till fler. Så därför har vi ordnat den här träffen. Svea och Sven Olsson ska berätta om Bjärka-Säby-minnen. Varmt välkomna i bådarna. Och sen ska vi hjälpas åt och fråga flitigt när Svea har berättat lite vad hon kan. Och kom ihåg. Och sen ska vi dricka kaffet och sen ska vi titta på en film här i tv om kärbränning. Hur det gick till att bränna kära förr i tiden. Varmt välkomna, och så sätter vi igång, Svea.
Då tackar jag för välkomsthälsningen och säger att det var väldigt roligt för mig att få vara med här ikväll. Jag tittade när vi träffades där borta i Fornhemmet i somras, så det var faktiskt så roligt så jag kom ihåg det långt efteråt och tänkte på det långt efteråt. Jag berättade lite då om tegelbruket och lite grann omkring det. Och eftersom det är en hembygdsförening så måste ni ju vara intresserade av hur det var i gamla tider. Och ni måste se det som viktigt att det kommer fram hur det var. Och just det här om tegeltillverkningen där, det är någonting som inte förekommer på samma sätt nu. Det är inte tänkbart att det skulle kunna förekomma på samma sätt som det gjorde på 20-30-talet. Det är den tiden jag kommer ihåg. Pappa var ju tegelslagare då. Vi bodde i Sebybro. Och jag har ju växt upp med tegelbruket faktiskt. Vi flyttade till Sebybro 1918 när pappa tog över tegelbruket efter farfar. Som var skåning. De flyttade till Östergötland just för att tillverka tegel. En bror till farfar kom först och tog över tegelbruket då. Det var före 1883. Vilket år? Det vet jag inte riktigt, men det var ett par år tidigare. Men så hände det att det var en pojke som föll i ån där. Och min farfars bror skulle försöka rädda honom. Men de drunknade, både pojken och farfars bror. Och det var det som gjorde att sen farfar kom till Bjärka-Säby och tog vid efter brodern. 1883 kom han med familj, flyttade in i Sävebro. Jag kommer ihåg, det är ju då det som hände efter 1918. Från början när vi flyttade till Sävebro och pappa tog över tegelbruket då, så var det inte elektrifierat, utan det gick med vattenkraft och handkraft. Och det var rätt så spännande att vara med om det här. Men som 1921 tror jag det var som det blev elektrifierat. Och det kom också nya maskiner. Det moderniserades hela tegeltillverkningen där. Och om jag skulle berätta lite grann om hur det gick till kanske med den här tillverkningen. Jag fick så många frågor om just det när vi var i Fornhemmet. Jag tänkte jag kanske skulle berätta lite grann om det. Det var ju alltså fråga om materialet först och främst då, till tegel. Det var ju lera och det var sand och det var vatten. En special lera. Och så var det mjölsand, grusstudier naturligtvis inte. Och vatten fanns det ju gott om i sommaren. Lera och sand och vatten blandades i en någon slags maskin där. Som, ja, det var som en fyrkantig låda som man öste i alltihop det här med materialet då. Och den här lådan, jag gissar på att den var ett par tre meter lång, öppen upp till då. Så det gick bra att ösa i leran där. Och det var en axel som gick rakt igenom längs med den här lådan. Eller ska vi säga baktråd kanske. Och på den var det monterat då, ja, som vingar eller någonting sånt där. Så den här axeln roterade och de här vingarna därpå, de arbetade leran och sanden ihop så att det blev som en deg. Och det var väldigt viktigt där hur mycket lera och hur mycket sand som kom till. Det gällde att få det där att passa ihop. Och likaså hur mycket vatten det skulle vara. Det gick inte an att ha hur mycket vatten som helst. Då flöt omkring och blev det för hårt. Den här leran blev för hård. Så sprack det här som tillverkades, om det nu var rör eller vad det var för någonting. När den här degen var fullt arbetad så kunde man öppna en lucka längst ner vid golvet där på den här stora lådan. Och pressa ut leran då som var färdig för att brukas då. Och det var nere vid golvet alltså. Hon pressades ut stora sjok. Jag vet inte, men jag har en föreställning om att det skulle kunna vara en kubikmeter som man klippte av undan för undan. Det kunde det väl inte vara, för jag tror inte de skulle kunna lyfta så mycket tungt. Men det var stora bitar i alla fall. Och den här mannen då som skötte om det här, han släppte taget där och så var det en annan som tog vid. Det var han som skulle mata i pressen. Han lyfte upp de här stora lerklumparna och stoppade ner dem i pressen där det var avsett. Och där var det två valser som tog med sig den här leran då, med sig in i maskin och pressade leran framåt då till ett munstycke som var satt framför maskin eller pressen. Och det här munstycket, det var format efter vilket vad man skulle göra då, om man skulle tillverka rör eller man skulle tillverka taktegel eller murtegel eller vad det nu skulle vara. Så man fick byta det för varje gång man skulle byta det som man skulle tillverka. Så måste byta munstycke också då. När det, ja, vi kan ju tänka oss att vi följer några rör genom maskin där och genom tillverkningen. Det var, kommer alltså rören. Om vi nu tänker oss att det var små rör, då var det de här som var de minsta, var 1,5 tum. Och om vi tänker oss att de kommer ut ur den där munstycket då, ut på ett bord som inte hade någon riktig skiva som de här borden, utan det var rullar hela vägen. Så att rören som kom ut genom munstycket kom ut på rullar och fortsatte att rulla. Det skulle nog inte ha fungerat om det hade varit ett plant bord, utan de här rullarna rullade vidare och rören kom ut där. När det nu var, om vi tänker oss 4 rör för 1,5 tum, om det var större rör, 2 tum, 3 tum, 5 tum, så blev det färre och färre rör bredvid varandra, förstår vi. För det var samma storlek på munstycket. Och då måste det ju bli färre rör där det var, där rören var större. Nu har man alltså de här, om vi tänker oss de här minsta rören då, det kommer 4 rör ut ur det här munstycket. Ut på det här bordet. Och på bordet, det var, runt bordet fanns en ram, metallram. som var fäst vid långsidorna med gångjärn. Så det gick att vika upp det där. På ramen var det då fäst ståltråd emellan de sidorna på ramen. Och de ståltrådarna satt precis lagom som ett rör skulle vara långt, på millimetern. Och det var möjligt att klippa av rör då, tre rör, alltså det, man kunde tillverka samtidigt då 12 rör. När de här rören då kom ut och man skulle klippa av, så då hade man fällt upp den här ramen först då. Och så fällde man ner den och klippte av. Man fick lov att stoppa det här rören då först. Så man fick inte mat under tiden. Men då klippte man av rören då. Och det blev jämna kanter och precis på millimetern lika långa. Då låg det alltså där på det här bordet dessa 12 rör. Då skulle en man sen ta bort de där rören ifrån bordet, för sen måste ju tillverkningen fortsätta. Han hade ett verktyg som, ja, jag skulle kunna likna det nästan vid en grep eller en högaffel eller någonting sånt där. Det var ett långt skaft och så var det tre stycke i ena änden på tvären då. Och sen var det pinnar, så det var ganska grova, 4 stycken som var precis lika stora och lika långa som rören. Så att den här mannen som stod där vid och skulle flytta bort rören, han tog det där verktyget och stoppade in då de här pinnarna i rören och lyfte av dem. Det gick ju inte att ta ett och ett rör då, för de skulle ju bli sneda och vinda, för det var ju så pass lös lera då. Så att han tog och stoppade in de här pinnarna i rören undan för undan, 4 stycken. Och sen vände han sig om och så skulle han antingen lägga de här rören på en elevator, om nu rören skulle torka uppe på andra våningen där. Så då han rören då på en hylla på elevatorn som förde rören upp till andra våningen. Eller la han rören på en kärra om rören skulle torka på nedre våningen. De här kärrorna, det var också en historia. Det var som en skottkärra, det var bara ett hjul då. Och så var det ett par skalmar att hålla i. Och sen var det inte som en vanlig skottkärra med det här fältet man kan lasta på. Utan det var liksom hyllor. Och det kunde vara 3 hyllor ovanpå varandra. För så rören fick ju inte läggas på varandra då. Det gick inte an, utan de måste läggas bredvid varandra. Alltså la han de där rören på de här hyllorna då. Och så var det då en man som körde bort den här kärran. Och det var ett äventyr för den som inte var van. För det var ett hjul alltså. Och så var det inte någon, tyngden låg inte nere, utan tyngden låg uppe. Och ni förstår, det tippade. Och det var inte roligt för den som var ovan och körde iväg med den där rörlasset. Och det tippade av. För då fick de nog höra talas om det både länge och väl. Det var ju nämligen så att de här jobbarna där, de jobbar på akord. Och då blev de ju efter, om det här hände någonting sånt där, att något blev förstört. Då fick de göra om det igen, och det var inte populärt, det kan jag tala om. Dessutom så retades de också lite med varandra om det hände några sådana där malörer. Ja, så skulle, ja, nu var ju det här, det gällde rör, men motsvarande hände när man tillverkade antingen det var murtegel eller det var taktegel eller vad det var. Motsvarande var ju, hände ju då också, det här med munstycket och den här att man skar av eller klippte av jämna längder på tak-tv till exempel. Och man skickade iväg det antingen upp på andra våningen där det skulle torka, eller om det låg, det skulle ligga då på samma våning där tillverkningen skedde. Sen tog det ju ganska lång tid att torka. Den här ladan, den var ju inredd så att det var en gång på mitten och så var det hyllor åt båda sidor. Och hyllorna stod så tätt så var bara lagom att man kunde köra in med en sån där kärra emellan och plocka upp då tegel, vad det nu var, upp på de här hyllorna. Och så fick det ligga där och torka, och det tog ganska lång tid innan det hade torkat riktigt. Men, och det var viktigt att det inte blev drag. Ja, drag blev det väl ändå, för det var ju öppet, men det fick inte blåsa allt för mycket, för då kunde det bli snett vint. Det fick det inte bli. Det skulle vara raka linjer åt alla håll. Sen brändes ju teglet då. Det byggdes ju en ny ugn då vid den här tiden. Den gick inte med elektricitet, men den eldades med ved. Men det var en ugn som fodrade mindre, mycket mindre ved än den gamla ugnen som hade varit. Och det tog kortare tid också med bränningen. Om jag inte minns fel, jag tror det var 3 dygn eller 2 dygn, någonting sånt där. Den gamla ugnen tog en hel vecka, och man eldade både natt och dag då, fick bytas åt. Ja, det var väl ungefär vad som det gick till, som jag såg det, som såg det utifrån. Jag är ju inte insatt i hur maskinerna fungerade precis, eller ja, men det var sånt som man såg. Det kom ofta människor som ville se på det här. Jag vet att ofta så kom det bussar. Det var ju vanligt att man var ute och åkte då på 20-talet och början på 30-talet. Och det kom ofta busslaster och bussarna stannade. Och människor gick in och tittade på det här. Tegelbruket slutade och upphörde 1940-talet, början på 40-talet. Jag minns inte om det var precis 40 eller det kunde vara 41 eller någonting. Det kanske Persson kommer ihåg bättre än jag. Sen dog pappa, som ju var tegelslagare då, han dog 43. Att det upphörde med tegelbruket, det var också, det berodde också på att leran tog slut. Det var ju en speciell sorts lera som det måste vara, och den tog slut. Och jag vet att de höll på och försökte att ta reda på lera. Men det var ingen lera runt om som passade. Jag tror de höll på ett par år att prova och prova. Men det fanns ingen lera i närheten som passade. Sen någonstans vid Stavsäter hade de hittat på någonting som möjligen skulle kunna passa då. Men det blev aldrig riktigt utprovat, och sen kom ju kriget då, och det var mycket som stötte till. Så var ju pappa så pass gammal då också, så att han var färdig för pension, så att det blev aldrig någonting mer sen. Sen vet jag inte om det var tanke på, jag tror inte det var tanke på att det skulle bli någon mer tegeltillverkning där. Ja.
Det var mycket luftare på den tiden också, va? Som kom dit. Var det det?
Och var det?
Luftare. Var det mycket luftare som kom?
Det var det inte, var det underligt det? Nog. Mm. Nej, det var underligt att det inte var det.
Det var det ju tråkigt.
Och... det brukar vara det. Någon enda gång kom det, men jag vet inte. Jag tror att det var frånsagt att de inte fick komma. Så att det kom mycket sällan några luftare dit. Någon enda gång bara.
Historia som ni inte kände till.
Tack ska du ha till er så länge, men nu ska vi fråga.
Passa på så mycket som möjligt.
Materialen som du pratat om.
Mm.
Tegelpannor tror jag nog. Vi ska väl inte ta just på husen här. Vi har kassärbutegerna. Det finns nog i en del lador och lite. Reservtegel, tror ni inte det? Vi kan hjälpas åt att leta hela på taktegel.
Vi har tegelrören. Då finns det både två tum och fyra tum.
Ja, en här tum var minst. Och sen tror jag att det var tre tum och fyra tum och fem tum. Fem tum, det var väldigt stora.
Ja. Får ni inte ens kunna finnas någonstans? Stiger. Gamla Visbo. Det var väl inte bara kring Bjärka Säby, utan det måste ju vara köpt, eller var det mest kanske till Bjärka?
Ja, det jag tänkte fråga, ja. Var det för egen tillverkning bara, eller var det försäljning också?
Det var både för egen tillverkning, men hon sålde också utåt. Jag vet att till Sturefors köptes det tegel, det vet jag. Och Broschin köptes det tegel. Men det här var ju på 20-talet, och det var ju en tid när det täckdikades väldigt mycket, vet ni. Och förut hade det varit stendiken då. Men så lade de om det här och de började bli gamla då, de här stendikerna, och tog inte undan vatten. Och dessutom dikades det ut en hel del av sumpmarker. Och det gjorde att det täckdikades väldigt mycket. Och det behövdes mycket rör i synnerhet då. Sen var det ju också då tegel då. Till husbygge och vad det nu kunde vara.
Ja. Och då om teglet och Bjärka Säby lagd, kan det vara gjort en hel del av det?
Jag vet inte det. Mm. Nappast. Ja, jag vet inte det faktiskt.
Vi ska passa på att tänka lite frågor nu. Vi får reda på så mycket som möjligt. Att det är en särskild signatur på de här rören, så inte vi går och plockar i rör överallt och får fel rör.
Ja, nej, det var ingen signatur på dem.
Det fanns inte.
Nej, det var det inte. Det var det inte.
Ingen märkning.
Vi läste lite här på TV-verket att det var tidigare i Kvarntorp, och så flyttades det.
Kommer det fram till Bjärka Säby?
Ja. Hjälp oss åt att få fram lite sånt där material så vi kan visa i fornhemmet.
Jag tänkte, kunde det inte finnas kvar något av...
Det är ju bara
på trottoar, på ett annat trottoar. Och det är bara till testen. Vi får se.
Lite högre, Nisse. Vi får prata lite högre. Vi kanske är lika dåliga till er, så det är inte högre vad vi ser. Jaha.
Ja, vad jag säger det är att om du ska ta ner ett Bjärka Säby-tegel så får du plocka det av ett tak på en gammal byggnad där. Är det tillbaka i tiden? Då finns det
ett... Jo, det är när vi när tegeladen revs. Det var ju så fin tegel. Det var en särskild modell på det där Bjärka Säby-tyget. Det var ju så tätt, fin format. Men det ska vi nog hitta. Det är konstigt att det...
Det var två kupor tyget som tillverkade.
Nej, det var nog tre eller fyra. Svea?
Vadå?
Var det två kupor frågan om?
Det var både två kupor och en kupor.
Ja, men det gamla fyra.
Ja.
Som var på dagen, det var fyra.
Ja. Och det har jag inte sett någon annanstans på Bjärka Säby, nu det täta fina.
Jag tror att ifrån början då, som jag kommer ihåg, så var det bara två kupit, men sen började jag med en kupit också, så att tillverka båda delarna sen. Och likaså med murtegel eller mursten, det hade de både tunnsten och vanlig mursten då. Men det fanns någonting som heter tunnsten också, som var tunnare än de här vanliga. Och sen mot slutet, innan tegelbruket lades ner, så användes det också sågspån i teglet. Man blandade lera med sågspån till mursten för att det skulle bli porösare. För att när det brändes sen så försvann ju sågspån naturligtvis. Så det blev det poröst tegel. Men det var nog bara de precis sista åren som det skedde. Jag tänker, skulle det inte kunna tänkas att det finns kvar... där borta i några skräphögar eller någonstans utav det här gamla runt tegelbruket. Jag vet inte hur mycket som har förts bort eller hur mycket som har täckts över eller hur. Men skulle det inte kunna finnas någonting kvar utav?
Ja, absolut.
Om man börjar och går lite under ytan och ser.
Hjälpa oss åt att göra en riktig inventering, för nog finns det ute i.
Kan vi gräva åt ner på någon gammal stammen?
Nej, men det ska nog finnas i lager med, för jag vet i Gaza där var det rätt så mycket rör kvar efter påsken. Och i Brommetopp ligger det då det gäller rör. Jag kommer ihåg svärfar berättade om det där, att det var Bjerke Säbyteget som han, ja, det plockade han upp då för att glömma ner andra rör på den sträckan, men det var Bjerke Säbyteget. En och en halv tum. Smått.
Vad var det där?
Ja.
Det var, fem, sex stycken. Varierade lite grann på sommaren, det var ju alltså säsongarbete det här. Så att tillverkningen skedde ju på sommaren. Och då gick det åt sex stycken då bara. På vintern då, eller hösten, fram till jul brukade det vara färdigt. När teget brändes, då var det ju inte så många. Då var det bara ett par stycken. Då var pappa var med då, och så var det väl någon mer då som bytte av honom. För det var ju nattarbete.
Kommer du ihåg något särskilt ställe där det var fin lera?
Ja.
Kommer du ihåg något ställe där det var särskilt fin lera? Så det borde vara en grop någonstans.
Där leran togs hela tiden. Det var, ni vet kanske var det gamla grusgropen var. Vägen upp mot Södersberg på höger sida. Och där hittade en väg genom grusgropen upp på andra sidan grusgropen. Och där togs leran hela tiden. Ända tills den tog slut där då.
Det finns fortfarande en
är det en väg upp där? Ja, just det.
Den har ju varit kvar. Jag har aldrig varit med om att jag har tagit lera där för att
sanden, och det skulle ju vara mjölsand då, det duvde inte med grus eller siktat grus ens, utan det skulle vara mjölsand. Och den togs uppe vid, strax ovanför Södersberg. Alldeles där Hovetoppsskogen börjar på vänster sida mot Linköping. Det var, ja, det tog sanden, ja. Men leran
är det bästa också. Måste vi lägga rätt mycket tegel kvar. Jag tror man minst en gång så långt.
Nej, ja, det är
ja. Alltså, som hade Kvantorp, men då var det Serien som hade startat det. Det var Serien.
Nej,
det var Salsa som startade. Alltså. Ni har hört att det är någon sorts märkning på det, va? På tegel, att det är någon sorts märkning att det ska härstamma från.
Nej.
För ni vet i kyrkan när den brann och vi körde väck en massa tegel där, det skräpkroken jag. Då var det ju märkt på stenarna där, vad det var tillverkat. Och det var ju 1400-tals sten.
Jaha. Men det var inte märkt, nej.
Nej. Hålla. Frågor? Något intressant? Tillverka civil.
Du frågade förut om det inte fanns några som kom och ville övernatta i den där vatten.
Det var ingenting med tegel.
Nej, det var inte med tegel, men det var besökande som han knöt till vad som kom och använde, utnyttjade värmen, eller ville utnyttja värmen, men de fick det tydligen inte. Han kom nästan regelbundet på höstkanten och framåt jul. Och det är alla kopparkärl då.
Jag är med oss hela kvällen. Jag hoppas jag. Och då är det om det som kommer
från min. Det finns så här, men det är inte bra.
Vi tackar
så länge. Jag frågade
till er. Kan vi få ge dig lite minne från en bok från emigrationen eller från Edwin Carlsons minne från Vins?
Jag har köpt bägge fem. Men det jag inte har är den här knäckstråken.
Alla var knäckta i stråken. Det var vi väldigt glada för att du tar som en liten minne från den här kvällen. Tack ska du ha så länge.
Tack så mycket. Tack.
Kan vi undra lite vad Sven Olsson sitter här med för? Men
han är bara driver.
Med andra i semiseringen. Han hjälper oss när han har gjort rätt mycket. Han kom med
Det har aldrig varit fåglar i den. När jag tog ner den själv i Bro så var det bara blött i den. Ja. Inte någonting. Det var för kalla tydligen.
Ja. Något annat som vi fick ut av Sven Olsson som sitter här idag. Det var en tavla från Knögelsten. För att vi har studerat torpen i Knistolefors rätt mycket nu, men
det är inte bara Knaggelsten. Vi har fått även på Kvarntorp, en lilla stugan i Kvarntorp, och på Cedersberg, och de är målade av Göransson. Mm. Det är värdefulla grejer. Mm. Och idag har vi fått...
Ivan är den som tänker lite mer. Att ska vi vänta med tårsmötet? Så då kommer vi fram att det visar sig.
Den här har han med sig ikväll. Och det är från Bjärka Täby i stationen. Ja.
Det är Sveas morfar. Johan August Andersson var skräddare.
Vilket sätt.
Bakom vid stationen, ja just det. Det är Ragnhild och Ragnar. Ja. Alfild heter hon. Och Ragnar bodde då. Ja, precis. Det fanns här järnvägen.
Du kan fortsätta berätta lite om din släkt där bort i kring.
Nej, jag har ingen släkt här. Jag är från Värmland, jag tror det.
Det är bra.
Vilken traktor?
Ja, det är Säffle, en kopp kaffe som man sa. Nej, men jag är född ute på Värmlandsnäs. Ute på Gaprult där ute. Så flyttar jag inte Säffle. Men jag känner mig för Linköping på att flytta hit 45. Så jag
var gick det där med?
Men gift mig med Saga, eller Sveas kusin är Saga.
Som bodde i Munch?
Nej, jag vet inte. Herr Jenny, Sagas mamma, hon var väl född i Grebo, inte Mossrup.
Hon säger att hon är född i Mossrup, men i böckerna, kyrkböckerna står det i Grebo.
Jaså,
ja. Att hon är medflyttad ifrån Grebo med familjen, står det där. Så
det och han här, Johan August Andersson, han är född i Lillsäter, heter inte Lillsäter, vart vi kär. Okay, och den stugan är flyttad till Långnäs, eller där uppe.
Ja,
där finns det, ja just det. Jo, jag har väl som sagt har lagt lite på minnet här när de har pratat. Jag tror jag kan lite mer än vad Saga kunde som sagt. Men jag kan mest.
Vi vill nog ge dig en liten minne med på den här dagen för att
ja, tack.
Det har hjälpt oss så mycket med att hitta historier.
Ja. Ja, det var roligt som sagt.
De här tavlorna har fått väldigt väl.
Och det hittar jag med så blir det, för de ska ju hit, det tycker jag alltså. För Göransson och vi var ju väldigt goda vänner. Vi hade ju kvar då ett antal år. Jag svärsar hade så säkert. Så. Den här tavlan i Knaggesten var ju gjort 48 tror jag det var. Och det var väl din morfar som hade inspirerat Samuel till att måla den. Ja. Ja. Mm.
Det stämde bra väl en tal när det var färdigt.
Nej, ja. Du har pratat om det, ja.
Vet du, Håkan, var den Knaggestensgrunden är någonstans? Mm. Vet du vad den grunden är till Knaggesten? Det vet du. Ivan, jag har letat en gång.
Svea var fotograferad när hon var 8 års ålder vid Gärdsgården, men då var visst torpet nerrivet, vill jag minnas det så.
Ja,
långt före, som sagt. Och du tog fram kort då, att du stod där. Och vi har varit där och tittat lite grann, som sagt. Det är så intressant.
Det är så roligt med släkten. Historia till den. Mm. Du, Svea, du ska innan vi lite kaffe få berätta lite om din släkt där med. Det var inte bara din morfar som kom från Skåne hit.
Farfar.
Utan din mor var ifrån...
Ja.
Ja.
Var inte Lyfe?
Nej, Agnes, vad var hon för?
Hon var född i Mossrup, ja.
Jaha. Nej, det är Tegelslagare. Nils Andersson.
Hur var det du släkt med nattvakten, va? Eller...
Ja, det är en bror till Nils.
Ja,
han
ja. 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 Har en liten dotter till nattvakten. Vad
står det? Axel, ja, just det. Storchef hade han. Ja, och jag hörde. Och, hade han en... och sen hade han väl en boxer också. Rätt så stor.
Jo,
och jag var hälsade på Hilde rätt mycket.
Har du med en del av de påsen eller en av de du känner igen en del där som du kan namnge på påsen. Och nu är det kaffevakt.
Ja, det skulle jag säga nu. När vi håller på med knaggertén så jag hoppas jag att det kommer in fler som har uppgifter om de här. Både den som bodde där och när det, om ni vet när årtal och när det försvann och sådär. Så vi är en liten grupp som har hållit på med torpinventering nu. För Stuvefors ville jag ha lite hjälp. Och vi har kartlagt 10 torp på Stuvefors. Så, och det har greven har varit med, greven ut. Och han har bekostat den, de torperna, skyltar till dem. Och de har vi på tryckning just nu. Och det är 5-6 stycken där Ulla, Markman och Bertil där och Stig och Hans Håg, han som är borta. Och nu sa Junior på styrelsemötet förra gången att han var villig att tyckte vi skulle fortsätta via Kasebi och ta dem som har försvunnit. Och han ställde upp på samma villkor som Surfar har gjort. Så nu ska vi börja med Kasebi-biten också. Då är vi så glada vi kunde få. Och det är jätteintressant. Nu har de börjat på gå i markerna. Vi gick bland annat i Tomteberget som är i Risnes i våras en gång. Vi var typ på blommor där. Och då fick vi se en grund efter några hus. Och vi sa det här måste ju ha legat något hus här uppe på berget. Eller på kullen där uppe. Sen kom greven med en kort och visade till taket 1923 på Risnes by. Och då ser vi de där två husen ligger här. Och det är huset på en närbild på hur man ska
se. Våra stora folkhetsforskare, de har tagit dessa korten 1923.
Och vi har redan flera torr, vi har tagit bomotor som låg på den här grevhållet till. Och då kom Tage här med kort på hur det huset såg ut. Så det har vi också. Och den huvuden som låg strax in i. Två flickor därifrån från Halsund som migrerade på, som vi har med på i boken. Så det var så att de hade en bror som var bodde i Högkult. Han var, jag tror han var snickare, han migrerade till Anita först. Förlåt, så åkte pappan också.
Bomtorpet.
Ja.
För de som är intresserade att hjälpa oss i Bräckasäbetrakterna. Det är mycket lättare där nere kring Bräckasäby, för det har vi ju den här stora fina monografierna. Här, vi vet inte om då, och sen så här gäller det ju också att få reda på inte bara det här på 1900-tals början och tidigare som det står i Bräckaböken, utan vem var den sista som brukade eller den gården. Det vill vi ha med på storskyltarna. Så kom med den 14 till Bomtorpet, och har du antecknat Nisse? Att det är ledigt till 1914
måndag.
Det är gott. Ja.
14 november.
Ja.
Alla är välkomna, ni som vill hjälpa till med det där jobbet.
Och även om vi tittar på det här så går det bra.
Ja.
Det där med Risnes, jag tänker, har ni med den där historien om den sten som ligger vid skog då? Jätten kasta. Till sin älskade Risnes. Finns det med i böckerna?
Jag vet
inte, men det är så väldigt roligt. Alltså, jag hörde det för många år sedan då när jag kom hit 45, eller vi kom till Bjerka 53 då när det var det här. Och i Skottland, det finns exakt samma historia. Det är en jätte som har kastat över till en ö där ute i Skottland. Så jag menar att det går igen lite överallt alltså, va? Exakt, ja. Det är rätt så kul.
Är det något särskilt om Risnes?
Nej, inte annat än bara att vad jag har hört, om det är sant, det vet jag inte. Det var en jätte på skog som var förtjust i en flicka i Risnes som skulle gifta sig, och han var där så han kastade sten dit. Och den första stenen hamnar ju där vid husvägen här ute, va? Eller vad det heter. Och den andra ligger på ett berg över till Risnäs. Så har jag hört. Om det är sant, det vet jag.
Den första stenen, den kastades för att ta på kyrkan.
Alltså jag har hört att de går på testmannen i Risnäs, men det är lite olika. Och det var ju en enbuske också som de inte fick förstöra. Det var en enbuske på den höger sidan som inte man fick förstöra.
Jo, då det gäller kaffet så kostar det 15 kronor.
Och då brukar vi hjälpa henne, va?
Va? 15 kronor är längre på bordet än sen och sen heller. Varsågoda. Ja.